Du lyssnar på Politikens frågepodd.
Idag om politiker som är arga på oss.
Det blir en bedömningsfråga i sista hand.
Vi har fått en fråga som handlar om oss. Den lyder: hur lyckas ni bibehålla en god relation till politikerna? Det händer att ni lägger giftiga kommentarer om möten med politiker, deras gärning eller deras person. Ord som jag gissar når dem på ett eller annat sätt, men ändå så får ni tillgång till dem för intervjuer och bakgrundssamtal. Är det där något slags givande och tagande? Handlar det om att spela spelet? Hur får man till balansgången? Berätta. Hälsar Johannes.
Klassisk fråga. Jag kom bara, det bara slog mig när du läste det att jag kommer att tänka på en person som för ganska länge sedan är det nu jobbade som presschef åt en partiledare och som berättade att man var tvungen att gömma undan vissa artiklar. Att det kunde vara en krönika i Sveriges minsta lokaltidning som kunde liksom skälpa humöret hos partiledaren för resten av dagen, och att stor del av jobbet gick ut på att se till att det aldrig nådde personen i fråga. Men de får ju annars veta.
Mycket. Jag sitter bara och försöker komma på vilken partiledare det är, för det här känns så bekant.
Mm, du har säkert hört den, men du har så dåligt minne. Men det var Fredrik Reinfeldt.
Just det.
I alla fall, jag tror att det går att säga nu så här 20 år senare. Eller 10. I alla fall.
Men hade det gått att säga det då? Det hade det inte.
Jag minns inte vad överenskommelsen var om den här informationen.
Jag var ju portad från statsrådsberedningen åtminstone andra mandatperioden av Fredrik Reinfeldts statsministertid. För jag hade skrivit, som någon av presssekreterarna då sa, så elakt om vår chef att så elakt kommer aldrig någon annan människa någonsin skriva om honom. Och du kommer aldrig komma i närheten av honom.
Men nej, vi hade ju hela, jag jobbade ju också där då, vi hade ju hela valrörelsen 14 måste det ju ha varit. Då sa ju Roberta Alenius, ni kan få komma på pressträffarna, där kan ni ställa frågor, men ni kommer inte få, tidningen Fokus kommer inte få någon access utöver det. Och jag minns också att en pressekreterare ringde upp och läste högt ur någon av dina artiklar, Torbjörn, där du hade beskrivit hur Anders Borg haltade eller något. Jag minns inte exakt vad det var, men de var ja.
Så det är frågan om det är ett givande och tagande. Ibland är det ju mer ett tillbakadragande. Alltså, men grejen är ju att det finns ju alltid sätt att komma runt det där.
Ja, men tack och lov så byts ju politikerna ut medan vi består. Annars skulle det bli jobbigt
längre. Fast det var ju inte bara det. Alltså på ett departement som statsrådsberedningen så jobbar det ju väldigt många andra personer. Och om det är så att det är en pressavdelning och en statsminister som har bestämt sig för att nej, nu tycker vi att du har gått för långt. Så nu vill vi inte ha med det att göra. Då finns det ju jättemånga andra. Så det är ju bara i vissa situationer det där utgör ett problem. Alltså om man ska skriva ett porträtt av Fredrik Reinfeldt på den tiden där man då skulle följa med honom. Det gick ju inte. Eller det fick inte jag göra. Men jag hade ju, tyckte jag själv i alla fall, väldigt bra koll på vad som hände och vad de tänkte i Moderaterna, och hela anledningen till den här situationen var ju att jag tidigt hade skrivit en artikel om hur Moderaterna höll på att förlora initiativet i den svenska inrikespolitiken. De höll på att förlora problemformuleringsprivilegiet på ett antal områden som har varit viktiga. De hade inga reformer under andra mandatperioden. Alltså alla saker som sedan dess har blivit liksom en legio analys av varför Nya Moderaterna gick under och slutade leverera. Men jag hade skrivit det så pass tidigt så att det var ett problem. Och dessutom hade jag väl säkert, som du var inne på Maggie, skildrat och, eller gestaltat Fredrik Reinfeldt eller någon av de andra i mindre fördelaktig dagar kanske.
Men har det varit personliga grejer? För jag tänker så att om du skriver att Anders Borg haltar.
Nej, det var inte det.
Anders Borg har inte haltat.
Jag tror att det var den här beskrivningen. Jag kommer inte ihåg, de ringde och läste upp intro till någon text. Om det var från då när Anders Borg sa att han inte skulle ta ö. Nej, det måste ha varit innan dess. Jag kommer inte ihåg vilken text det var. Men jag minns att de var så här, ingen annan skriver så här. Och att man kände att nej, men det kanske, nu skriver väl alla så. Det kanske är problemet att ingen
skriver. Men har ni någonsin, får jag fråga så här, typ, har ni någonsin känt så här, typ, nu blev det lite för mycket interiör, personbeskrivning, någonting som känns, men det här är lite gränsen till mobbning eller gränsen till så här, liksom taskigt. Men inte så här typ en analys av politiken eller kritik av sak, utan när det ändå gått in på person. För det är,
alltså jag har fått höra ibland att vissa har blivit väldigt ledsna av saker som jag har skrivit som jag inte har tänkt på förhand att de skulle bli. Jag har ju liksom ett visst okänsligt drag, så jag har svårt att sätta mig in i det. Men du har ju fler sådana, Torbjörn, för folk brukar bli väldigt arga när du skriver om deras utseenden.
Jag har förträngt det. Det är jag bra på. Ja. Men jag minns ett bra exempel som ju är i en text som du var artikelförfattare till, Maggie, men där jag skrev in en utseendebeskrivning som handlar om en person som då i texten beskrevs som hade fyrkantig överkropp.
Det var absolut 100% jag som
var
skrev det. Gud, ja.
Jag tycker att du har lagt skulden i efterhand.
Nej, men du slutade aldrig prata om det där. Varje gång vi träffade den personen sen skulle Torbjörn dra upp det där och bara, har ni två blivit vänner? Du skulle också bara kunna, liksom, saker faller ju i glömska om man inte påminner om dem varje gång man ses. Det var absolut jag som skrev det. Och det var, skitsamma. Jag vill i alla fall säga en helt annan sak som är att jag tycker ändå i grunden, även om liksom erfarenheten visar att just utseendebeskrivningar är lite känsligt, så har ju politiker i grunden en förmåga att skilja på sak och person, och att alltså hela deras jobb går ju på något sätt ut på det, och de står i talarstolen eller i en tv-studio och battlar med någon, och sen går man ut och är ändå ofta vänner, man kan se dem sitta och dricka öl ihop. Alltså det ligger lite i jobbet att göra det, och de förstår ju ofta journalistikens roll ganska väl. Jag tycker att de gånger folk har blivit riktigt upprörda har ju snarare varit när man har pratat om andra journalister som, där ju man inte alls har samma vana vid att ta kritik eller hålla på det sättet.
När du har beskrivit eller skrivit om andra journalister?
Ja, det har jag uppfattat som mycket känsligare.
Journalister är mer ömtåade än politikerna.
Ja, men,
de klarar ingen journalistrugby.
Men jag uppfattar också som att många politiker uppskattar en, alltså, de gillar inte devota journalister. De får de inte respekt för. Alltså, se relationen Gunnar Ström och Oisin Canwell. Oisin kan ju skriva hur liksom, han kan ju verkligen beskriva Gunnar Strömmers utseende, och man känner att Ström har ändå stor respekt för, för Oisins penna och analys. Nej, men sen är det klart, för oss, för mig, Torbjörn, underlättade ju också att vi är två. Vi utnyttjar ju det relativt ofta. Alltså, nu är person X sur på mig, kan du ringa den?
Det här knepet kommer ju inte funka efter att du har suttit och berättat om det här i alla fall. Det är ett ganska genomskinligt knep, om man säger, i grunden. Så att det kanske inte funkar så ofta ändå.
Nej, men alltså att man kanske, alltså att den ena kanske har tillgång i ett läge när den andra inte har det. Mm. Sen kan ju jag också, som då har jobbat med Torbjörn i så många år, förstå ibland när folk är irriterade på honom och precis vad de är irriterade på. Ja. Och då kan jag också ringa upp och säga så här, vill du prata om det här? Och det är liksom, det är ju innerligt menat. Det är ju
Nej, men jag tror att jag lite det här, och jag brukar inte sälja ut min make som du gör, men jag brukar ju glatt sälja ut
andra. Jag sa kollega,
liksom. Men, ja. Jag brukar producenter, kollegor, liksom någon som har skrivit manuset, så här, för jag har gjort mycket intervjuer och mycket live-intervjuer. Det var ju liksom en klassiker efter när jag märkte att det blev dåligt, så liksom så här, politikerna var arg, så jag bara så här, förlåt, var jag tvungen att ställa de här frågorna. Jag försökte få bort dem från manus, men du vet hur producenter är, alltså de tvingar mig att ställa de här frågorna. Jag förstår, det är, liksom, det är konstigt, ni har gjort en supersatsning och så måste vi lägga 5 minuter åt och prata om den här skitsaken. Jag fattar det. Mm. Och alla andra på mig var bara så här, varför är det här du gör? Jag bara, gumman, gubben. Den är min grej. Så att jag är mycket så här, liksom, kritisk mot mitt skrå. Jag försöker, ja, men de gånger när jag liksom har gått över gränsen, för att jag kommer bara ihåg att det var prinsessan Madeleine en gång beskrev jag henne, när hon liksom typ att hon var, ja, men det var, hon var Siggy och lite typ så här, typ att hon hade varit så här, liksom lite trashy kunglighet.
Gjorde du det i P1-morgon?
Nej, det var P3. Alltså,
rökte hon?
Ja, hon rökte.
Det var inte bara att hon såg Siggy ut.
Nej, men det var någonting att jag var inne på så här, typ att hon var liksom, det var någonting så att hon inte tog sitt liksom
det blev en aura.
Ja, och då att jag typ hade beskrivit att typ hon liksom hade klämt ut ungen och sen bara dragit en Marlboro Light på direkten efter. Och det där tyckte jag var roligt i stunden. Och sen så var det någon som bara ringde in och bara sa, men det där är ju en människa du pratar om, hur tänkte du? Och till slut blev jag så bara, nej, men det där kändes så illa, så jag var tvungen att liksom göra en online ursäkt typ till hovet. Det var inte hovet som hade hört av sig, men det är den enda som jag kommer ihåg att så här, där gick jag klart över gränsen i en sån sak.
I grunden så måste man ju säga och ha det sagt som svar på den här frågan, att vårt uppdrag kommer ju från läsare. Och läsare ska tas till platser och förstå saker och komma in i grejer. Och då är en beskrivning av en fyrkantig överkropp eller vad det annars kan vara helt rimligt och relevant. Men sen kan ju folk blir irriterade, fast min upplevelse i grunden, även då om jag har den här erfarenheten från Reinfeldts senare år, den gäller lika mycket också för Stefan Löfvens senare statsministerår. Jag hade ingen access eller tillgång då. De gånger jag frågade om saker fick jag oftast nej, de var sura. Och det lät dem liksom meddela på olika, mer eller mindre tydliga sätt. Min erfarenhet brukar nog vara den att efter ett tag när en statsminister har suttit så trycks jag längre och längre bort. Men i grunden så är det ju faktiskt tvärtom. Alltså att man kommer väldigt långt på att helt enkelt be uppriktigt om jag vill höra din version av det här. Jag kan säga också alldeles ärligt att den här historien kommer också innehålla de här sakerna och ha ungefär den här inriktningen, och jag vet att du inte gillar det, men just därför så är ju din bild av detta helt central och viktig för helheten. Och det ställer ju det förstår ju de allra flesta politiker och vill då vara med, för de inser att det här är ändå deras möjlighet att vara med i historieskrivningen av ett händelseförlopp.
Jag har också ett sätt som jag har lärt mig efterhand som jag brukar göra, som är att jag hör av mig till typ pressisar och annat och på förväg och säger så här, nu kommer det här. Inte för att liksom på något sätt be om lov eller liksom så, utan bara för att min erfarenhet är att de blir väldigt, väldigt sura om någonting kommer som en total chock. Men om de vet att det kommer på förhand och kan berätta för typ ministern eller personen att så här, nu kommer det här, de är förberedda, då blir det en helt annan efterreaktion. Även om innehållet är exakt samma sak.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Den här måste väl nästan vara preskriberad nu. Vi skrev ju en artikel, Maggie och jag, om alltså precis efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, när NATO-frågan började dyka upp, om Peter Hultqvist och Hultqvist-doktrinen. Där ju en inte oviktig del var hans egen personliga relation till Finland, hans mamma från Finland och så vidare. Och då berättade vi för presssekreteraren att vi hade skrivit om hans mamma. Och det gick kanske 40 minuter från det samtalet. Då ringer det på telefonen och då säger presssekreteraren: jag har försvarsministern här. Jag läcker över luren nu. Och då var Peter Hultqvist inte alls så glad. Då var det en man från Borlänge som var upprörd.
Men förlåt, det är så här bara: hej, två journalister har skrivit om din mamma. Man bara, det låter ju som en dåligt
skämt. Ja, men jag tror att han hade jobbat upp ett skräckscenario som gick ut på att vi hade intervjuat hans mamma, som nog började komma till åren, och han tänkte...
Och som dessutom absolut ville gå med i NATO redan dag ett.
Ja,
vi borde ha intervjuat hans mamma, känner jag efter.
Vad fan har mamma sagt nu? Ungefär så. Men det kunde man ju, vi hade ju inte intervjuat henne, utan vi hade ju hittat hennes beskrivningar av hennes uppväxt och hur hon hade kommit till Sverige. Alltså hela den uppväxtberättelse som Peter Hultqvist har haft i sig. Så jag kunde ju så småningom lugna försvarsministern, och att det här samtalet ändå efter 45 minuter eller så avslutades i samförstånd, eller i något slags samförstånd i alla fall.
En av mina första sådana här erfarenheter var också när jag var på tidningen Fokus och skrev ett porträtt på Gustav Fridolin, som då ännu inte hade blivit minister, men var en ganska omhuldad partiledare som ju var det här underbarnet som liksom hade lyckats med allt, och som det skrevs alltid ganska liksom okritiskt om. Eller han beskrevs som det där underbarnet, och så inte så mycket mer. Och då fick jag i uppgift att göra ett porträtt på Fridolin som då skulle såg som trolig kungamakare i det kommande valet. Och så skulle jag också leta efter de andra sidorna hos honom som inte var beskrivna.
Det hade rubriken: här kommer alla känslorna på en och samma gång.
Det är så bra rubriker då, de var så oklickvänliga. Och Gustav Fridolin och jag tillbringade väldigt mycket tid tillsammans. Alltså vi reste runt i en bil i norra Skåne. Jag träffade hans mamma. Vi hade liksom mycket tid, han och jag. Han smsade mig och gratulerade på födelsen. Jag minns liksom att...
Ni hade någonting.
Nej, men vi hade all den här tiden, och jag insåg också att han hade ju mycket relationer med olika journalister. Han hade ju själv jobbat som journalist under sin tid när han inte var politiker. Och han var på alla mingel, han kände alla. Jag har aldrig träffat en person som namedroppar så mycket då. Jag kom ju från Malmö då, men nu har jag träffat många som är så, för så är folk i Stockholm, har jag insett. Men... Och så skrev jag min text, och jag hade ju pratat med massa andra människor, och jag pekade på ett antal saker, varav kanske känslorna var en. Och han blev jättebesviken. Som de ibland blir när man har tillbringat mycket tid tillsammans, och de tycker att så här, vi har ju skapat en relation här, och så kommer det ut något man kanske inte ville läsa. Det har ju hänt mig många gånger sedan dess. Men, och då var vi, det här skrevs inför Miljöpartiets kongress i... Det måste ha varit i Västerås, tror jag. I alla fall så möts, det var en sån med många våningar, en sån kongresshall. Och så plötsligt så möts jag och Gustav, och det är bara han och jag på hela våningen, och vi ska så här, passera varandra. Och han hälsar inte. Jag är bara luft.
You were dead to him.
Vi hade också tagit studiobilder där han var... Ja, i alla fall... Och detta, detta pågick sen i liksom, eller Gustav Fridolin var ju besviken på mig i många år efter det här. Jag, sen skrev jag min bok om dem och sådär. Sen så var jag föreläste på hans folkhögskola för typ 2 år sedan. Han är ju svensklärare, så jag föreläste om reportageskrivande för hans klass. Och då frågar en i klassen så här, har du någonsin skrivit om Gustav?
Och du bara, nej, inte vad jag minns, inte vad jag minns. Minns du Gustav? Är det något som...
Varpå jag och Gustav Fridolin då börjar prata om den här artikeln över huvudet på klassen och ha någon slags då egen bearbetning av det. Och också tror jag få någon slags closure. Många, många år senare.
Ja, det tog väldigt lång tid får man säga.
Hade han någon rimlig liksom, invändning som du tog till dig där? Att säga, aha, men okej, det var det han blev
arg över. Grejen är så här, om man läser den där artikeln idag så är den inte så himla märkvärdig. Men detta kom liksom i en tid då Miljöpartiet var så otroligt hyllade. Och Fridolin, ingen hade någonsin sagt ett ont ord om Fridolin. Sen så kom ju mycket av det där fram sen i... Alltså hans ministerskap, du vet det här med handhjärtan till lärarna. Alltså det som var lite off liksom med honom. Och som inte som liksom funkade på något sätt på 90-talet och 00-talet i en oppositionsroll. Men inte alls som en ministerroll i en flyktingkris. Så att i efterhand så tror jag, alltså jag känner själv att den där var stilbildande. Den satte väldigt mycket bilden för hur det blev sen och förutsåg det. Men jag tror att för honom var det en väldigt besvikelse och den var också, den blev också jätte liksom, omtalad, själva artikeln. Och det var ett tillfälle i Almedalen, den här kom i maj tror jag, och sen så var det ju Almedalen, så jag vände flera månader senare och då skulle han göra sin sån Pet Morgon-intervju som partiledaren alltid gör. Och då inledde de med att börja fråga om den där artikeln. Och då säger han så här, jag har inte läst den. Och jag vet ju att han har läst den, för att han hade fått läsa den på förhand. Och detta tog han också upp på det här mötet med klassen, att han bara, jag förstår inte att jag kunde säga sådär i P1, men jag ville verkligen inte prata om den där texten. Men sen går det 10 år och sen är det glömt.
Precis, så det gäller bara att hålla i sig.
Det kan ju också gå 10 månader och så är det glömt, eller 10 veckor.
Ja, ja. Mm. Och ibland är det liksom kanske mer en press som jag är en minister. Alltså, vad ska man göra? Men man är ju inte i det här jobbet för att bli populär. Då skulle man valt något annat.
Nej men precis, här ska ringa och vara lite arga och skrika av sig. Och man ska bli lite blockad ibland. Det är väl en del av saken. Sen också känns det lite så här...
Det är jobbigt om de gillar en för mycket.
Ja. Får jag säga den sjukaste? Att det här... Vi får se om vi ens kan ha med det här. Men... att när jag skulle göra intervjuer med liberaler så liksom, så brukar jag alltid bjuda på det här. Ja, nej, men en gång var jag ju med liksom, på 90-talet här och den personen bara, men nu har du verkligen blivit kristdemokrat. Jag bara, va? Nej, men alltså typ att du, det finns ju ingen som skriver så fjäskigt om liksom Ebba Busch. Jag bara, oj. Och då blev jag så här, typ så här, har jag gjort?
Var detta nyligen?
Det var väldigt nyligen. Och då blev jag så här, nej men gud, den här känslan så här typ, men jag tycker kanske inte, jag tror att jag liksom, jag försöker vara väldigt upp med så här typ att jag tycker hon är en väldigt fascinerande karaktär och liksom, precis som Alice Bah Kuhnke så är det liksom någonting med så här kändisauran och liksom karismatiska drag queens fast liksom.
Du gillar dina amerikaner?
Jag älskar dem så mycket. Och jag försöker så här vara öppen med det så att folk ska liksom förstå vart det kommer ifrån. Men så där tänkte jag också, eller var det en så här liksom reverse att jag typ nu måste då skriva någon så här hit jobb på liksom Ebba Busch eller Kristdemokraterna liksom, som sköts underifrån från ett kärt liksom, regeringsparti.
Då blir man ju mer nyfiken på det. Alltså själva faktumet att liberaler uppenbarligen är så irriterade över vad de anser vara att Ebba Busch får positiv press, så att de gärna försöker peta lite så att folk börjar skriva lite elakt om regeringskollegan.
Ja, eller så var det här
det
bara...
Det tycker jag är intressant i det.
Ja, eller så var det här bara en, du vet, utkastad kommentar som inte betyder någonting, men som Henrik T. lät marinera alldeles för mycket. Så att det finns många sätt att interagera med oss och vi har många bra och sämre sätt att behandla de här sakerna. Ibland måste man prata ute om det i en podd, och vi kan göra fler såna här poddar om ni ger oss material, nämligen genom att skicka frågor. Nu ska vi se om Torbjörn Nilsson för en gång skulle ha lärt sig vad man ska säga nu.
Om det är någon politiker som är jättesur på någon av människorna i den här podden så kan de mejla till
073-642-1344.
Det är fritt att smsa på det numret. Man kan också mejla till politiken@snabela. Nej, så kan man inte säga. politiken@svd.se. Det blev tårta på tårta på tårta.
Tårtan Torbjörn, nästan tog han det hem.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.